Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hej och välkomna till säsongens allra första avsnitt av Psykologsnack. Så himla kul att vi är igång igen, Sandra.
Ja.
Och så kul att vi ses. Vi har ju inte setts på flera veckor, även fast vi kanske hade en ambition. Jag ville ju gärna få åka båt med dig.
Just det.
Ja. Men sommarveckorna har bara runnit iväg.
Ja, vi gick ju om varandra lite där också. Du var på Gotland först. Sen när du kom tillbaka, då åkte jag till Gotland. Ja. Så vi har haft lite svårt att stråla samman.
Ja, men nu ses vi.
Nu ses vi. Ja, men så vi har egentligen inte sett sen i juni.
Nej.
Nej.
Ja.
Jag tror inte det. Nej, ja. Men hur har din sommar varit?
Men bra,
ja.
Tycker jag. Som du sa, vi har varit på Gotland och det var superhärligt. Men jag hade en ganska arbetsintensiv period innan semestern.
Mm.
Jag brukar ju försöka vara duktig och följa vårt eget råd att planera in mer luft i kalendern.
Just det.
Men jag har ju precis bytt jobb, vilket känns jättekul och spännande. Mm. Men det medförde också att jag hade ganska mycket som behövde avslutas innan jag gick på semester.
Just
så det tog ett tag att varva ner. Jag tycker att det nästan tog hela Gotlandsvistelsen. Ja. Även fast det var ju härligt och skönt att vara där. Mm. Men att när jag kom hem sen så var det lite lugnare. Och sen var vi uppe i Värmland. För min kille jobbar ju där emellanåt. Och det var också spännande. Och en upplevelse med alla så här raggare. Har du varit? Nu är det inte hela Värmland. Men det vi var det väldigt mycket så här raggare
bara
på helgen.
Raggare. Alltså, nej, jag har kört igenom Värmland, men jag har inte så mycket upplevt Värmland.
Men det var ju alltså fantastiskt så här, natur och jättemånga fina ställen och restauranger och badplatser. Men då det här fenomenet raggare på helgen, alltså det är fan det sjukaste, ja nu överdriver jag varit med om, men i bil och ljudväg. Alltså herregud, du vet och så här. Ja, högtalare monterade på taket på bilen, baslådor, det var så epatraktorer, baslådor på, vad säger man, flaket. Nej, men det var livet.
Ja, så det
men
var också liksom en kvällsnöjet de hade.
Ja, ungdomarna. Liksom. Ja, men det var en spännande upplevelse. Men jag tycker överlag att jag har haft en härlig och bra semester när jag väl kom ner i varv.
Mm.
Och nu är jag ju då tillbaka.
På
nya jobbet, det känns jättekul. Ja. Sen en vecka tillbaka. Och tillbaka med podden.
Mm.
Hur har det varit för dig?
Ja, jag hade också en speciell slut innan jag gick in i semestern. Jag satt och liksom lite på så här beredskap och väntade på att ett projekt skulle dra igång. Men det gjorde inte riktigt det och sådär. Men sen har jag, ja, jag tycker att min semester har varit över förväntan ändå måste jag säga. Visst, det är vissa saker som inte har blivit som jag hade hoppats. Jag har ju en del av min släkt i Norge och vi har inte kunnat träffas, så det var tråkigt. Men annars, Gotland, jättehärligt.
Mm.
Och jag är lite kär, tror jag, i Gotland.
Jag vet, jag älskar ju Gotland.
Ja, det var så fint där. Och där var också fick uppleva lite liksom härliga situationer. Och liksom ute på vischan där bland gårdarna. Och liksom grannarna som kom över på kvällarna på deras moppar. För att spela lite kubb och grilla och sitta runt brasan och surra. Ah. Men det var jättehärligt. Och sen har jag och min sambo varit ute mycket i skärgården. Vi har tagit över en båt. Så då är den du skulle få uppleva. Men den ligger fortfarande i vattnet. Så det finns möjlighet.
Det är inte
möjlighet.
För sent.
Nej. Så vi har hållit på mycket med det.
Ja.
Försöker lära oss hur man överlever ut till havs. Ja, men det har varit en bra sommar. Jag har också kommit igång nu. Jobbat en vecka.
Ja.
Ja, och det känns kul att komma igång med podden igen.
Ja, det känns jättekul. Ja. Jag kom på en annan lite kul grej apropå. För jag lyssnade på Skäringer Mannheimer- podden, deras senaste avsnitt. Mm. Och då pratade de om det här med apropå att man kan göra så här flera saker samtidigt, skynda sig, man ska vara så här effektiv och att det kanske inte alltid blir så bra.
Mm.
Så idag, nu innan vi skulle åka hit, så hade min kille igår så åt vi våfflor och blåbärssylt. Så han hade spilt blåbärssylt på ett par beige shorts.
Mm.
Och jag bara, men jag kan kolla om jag kan få bort fläcken.
Mm.
Jag ville se om det gick. Det stod att man bara hade kokande vatten och doppa ner den.
Aha.
Så jag bara, det ska jag kolla om det funkar.
Uh-huh.
Så här, husmorstips. Men så lite snabbt nu när vi då ska ha en gäst idag i podden.
Uh-huh.
Så vill jag också måla naglarna bättre på det.
Uh-huh.
Ja, så jag målar på nagellacket. Och tänker så här, det måste jag hinna torka också innan jag börjar med det här doppandet av blåbärssylten. Men så tänker jag, det är nog torrt nu. Jag är lite bråttom.
Mm.
Nej, jag doppar ner de där himla brallorna, kastrullen. Blåbärsfläcken försvinner, tar upp dem och vad ser jag? Nej, då är det en fläck med nagellack. Jag bara, fram med lite nagellacksborttagning. Tog bort och sen bara, jag bara slängde in dem i tvättmaskinen och sa inget.
Nej.
Och hoppas att det inte blir en fläck från nagellacksborttagningen.
Nej, just det. Nej, för det kan ju bleka lite kanske.
Ja, så jag bara, här får man vara snabb.
Ja.
Fick jag för att jag skulle vara så här... Hjälpa till och ville kolla hur det där funkar.
Jag hoppas inte din kille lyssnar på det här sen då.
Nej. Då, men när det kommer ut då är det hunnit passerat.
Ja, det är bra.
Ja. Ja. Vi har ju spelat in 26 avsnitt nu. Och i det här 27 avsnittet i ordningen har vi äran att ta med oss Maria Duva. Som är kriminolog, föreläsare och författare. Varmt välkommen Maria.
Mm, tack. Vi är ju väldigt glada att ha dig här såklart. Och du har ju skrivit 3 böcker. Mitt barn på nätet, Värsta bästa nätet och nu senast också Värsta bästa hälsan.
Yes.
Och idag hade vi tänkt att vi framförallt ska då prata utifrån böckerna Värsta bästa nätet och Mitt barn på nätet.
Mm.
Vart kommer ditt liksom intresse och engagemang ifrån när det gäller liksom det här med barn och ungdomar på nätet?
Jag jobbade... i en verksamhet som heter Stödcentrum Unga brottsutsatta. Det var en verksamhet som drogs igång så att säga, slutet av 90-talet. Innan millennieskiftet här. Karin Götblad var som initierade. Just utifrån att man ser att målsägare som blir väl omhändertagna. Lyssnade till, hörde, bekräftade. Vårdade i sin utsatthet kan man säga. Samma sak med vittnen. De gör ett mycket bättre arbete när det kommer till... alltså det är ju ett arbete faktiskt att vara brottsutsatt. Man ska driva sin sak, man ska vara delaktig i polisens utredning. Man ska vara delaktig i hela rättsprocessen. Och därpå, därefter så ska man ju helst såklart läka och kunna gå vidare. De som blev väl omhändertagna och lyssnade till och bekräftade i sin utsatthet gjorde ett mycket bättre arbete. Och då var man anställd av socialtjänsten, placerad hos polisen. Och jag började med det arbetet 2003, tror jag. 2003, ja. Fyra kanske, 2004. Och då jobbar jag främst med medling vid brott. Restorative justice, som det är återupprättande kan man säga. Nätet var ju en brottsplats redan där och då. Det var mycket brott som begicks. Och jag var dålig på att prata med dem om det. För jag använde det inte på samma sätt som jag gör idag.
Nej. Det kan ju inte ha varit så många som hade kunskap kring det
nej,
då.
Nej, så tidigt. Nej.
Då var det en mycket mindre klick som var också superanvändare kan man säga. Som verkligen använde mycket. Och jag var inte en av dem. Så jag var rätt dålig på att lyssna på barn och bekräfta dem i deras utsatthet. Mm. Men det växte i mig i takt med att jag själv också utvecklades så att jag själv fick barn. Men det växte också i takt med att jag såg ju att nätet var en allt större del av hela barnens liv.
Mm.
Idag är det ju dygnet runt och mycket skolarbete som sker på nätet och förväntas ske och förväntas använda. Och, så att ja, det blir bara en större del av livet.
Mm.
Mm. Hur har du koll på hur mycket tid barn och unga spenderar på nätet idag?
Ja, men det är rätt olika tror jag faktiskt. Alltså, jag träffar ju på barn som är 11-12 år som knappt använder det alls.
Mm-hmm.
Det beror på vem du är, vilket intresse du har. Är det att du står och nöter likt Björn Borg mot en garagevägg? Eller att du är i skateparken hela tiden? Då kanske du använder för att hitta tricks, hitta inspiration.
Mm.
Men annars, sen finns det de som använder det hela tiden. Mm. Alltså på riktigt, använder det konstant.
Mm.
Som sover det kanske. Jag vet inte hur mycket de sover i taget, men de har pushnotiserna påslagna och ljudet påslaget. Och det finns det ju barn som gör redan från att de är 10 år. Och håller liksom koll, har typ jobbat jour på natten.
Mm. Gud, det kan man ju tänka att det påverkar deras mående och hälsa, inte på ett positivt sätt.
Nej, det var därför jag skrev den senaste boken.
Ja.
För det är 4 kapitel i den där sömn är ett utav dem.
Ja. Och det är ju någonting som vi också har pratat om tidigare, även när det gäller vuxna.
Ja,
det kan ju också ha jättesvårt att sätta liksom en begränsning på användandet. Och
men jag är så trött på det här. Jag helt ärligt, idag är jag faktiskt lite irriterad för att det finns rätt många som har åsikter om det här. Och häcklar oss som är faktiskt, vad ska man säga, lite så här avvaktande när det kommer till enkom positiva effekter av nät och skärm.
Mm.
De tycker att vi är teknikfientliga, bakåtsträvande. Och alltså, hur det än är, vi kan inte komma ifrån att vi fortfarande är människor. Vi måste ju vårda vår kropp och själ och hälsa. För det funkar ju liksom inte att vara människa och inte sova och inte röra på sig och inte äta. Alltså det blir inget bra.
Mm.
Och jag tycker också att vuxna inte tar det här ansvaret. Så därför så är det barnen som får betala ett extremt högt pris med sin hälsa.
Just det.
Barns hälsa går ju liksom inte på gruppnivå. På individnivå så finns det många som har en extremt bra hälsa idag. Alltså verkligen. Vi borde ju må så mycket bättre än vad vi gör.
Vi har ju bra förutsättningar.
Alla förutsättningar på denna jord. Med liksom 2020 års mediciner. Och jag tänker just på hygien och alla moderna funktioner.
Mm.
Som inte är särskilt gamla ändå. Men barn får betala med sin hälsa. Och jag vägrar skriva under på det. Ja. Jag vägrar vara en delaktig i det.
Jag tänkte bara fråga. Nu ska vi inte prata fastna i det. Men jag tycker ändå spännande nu med din senaste bok. Då finns det där någon, vad ska jag säga, formel? Eller liksom, hur ser balans? Eller,
balans är ett bra ord.
Ja.
Jag gillar det ordet.
Finns det några riktlinjer hur man ska tänka då?
Jag tänker på att återigen så är det väldigt demokratiskt att vi allihopa på hela jorden, oavsett hur rik eller framgångsrik man är, förmögen, så har vi 24 timmar per dygn. Alla har ju det, varken mer eller mindre. Man kan inte köpa sig fler heller, fler timmar, det går ju inte. Så då får man börja räkna baklänges. Och jag tycker att det kan man faktiskt göra. Man kan räkna, man kan sätta sig med sin familj, gå igenom, vänta nu här, hur ska vi ha det? Hur har vi det? Hur har vi det i vårt liv?
Mm.
Man tittar baklänges, hur mycket ska man sova? Hur mycket tid ska man lägga på att gå i skolan, ta sig dit, gå på toaletten, borsta tänderna, fixa, trixa, läsa läxor, laga mat, umgås, sporta, som väldigt många glömmer bort. Mm. Idag, väldigt många barn har ingen idrott. Jag tänker ni psykologer, jag hörde er bakgrund. Förr flaggades ju för att barn var för stressade, hade för mycket aktiviteter. Idag är det jättemånga barn som aldrig kommer in i någon aktivitet och ingen hobby.
Nej.
Det är många som säger att de har TikTok som hobby. Och det må vara en hobby. Det må vara det. Och det kan vara en hobby att spela också. Men jag tänker utanför hemmet i ett socialt sammanhang.
Mm.
Där man kanske förväntas umgås socialt i den fysiska världen.
Ja, just det.
Många umgås ju extremt mycket med hela världen på sitt rum. Och spelar, lär sig prata andra språk. Och det är också sociala sammanhang. Ja. Jag ska inte förringa det på något sätt och vis. Men man behöver också öva på att kunna samspela i den fysiska världen. Ögonkontakt och det som väldigt många barn faktiskt förlorar.
Ja. Mm.
Så det behöver vara en variation, en blandning av det balans, sociala och
umgänget. Ja, ja, eller hur? Ja, det är ett bra ord.
Mm. Verkligen.
Det är så här svenskt lagom.
Ja. Vi älskar ju det ordet.
Ja, vi pratar mycket balans.
Och jag tänker också att väldigt många känner av när det inte är balans. Man märker ju det. Det finns ju någon så här... Vad heter det? Vad heter det här som är liksom balansen i kroppen, den här autonoma balansen, när man märker, är det ordet jag far efter? H börjar det på?
Inte homostat, det heter...
Ja, men typ. Jo, typ. Ja, det är det. Ja, det är det ordet jag far efter. Ja. Ja. För det märker man ju själv till och med när man inte riktigt är i balans som vuxen.
Men precis,
det beror på hur lyhörd man är för sin kropp också.
Och det kan man ju träna på.
Symptom då.
Att eller bli mer lyhörd.
Och lära det känna man kan lära barn faktiskt.
Verkligen.
Just det. Ja, men om vi går tillbaka lite till liksom det här med nätet och brott. Vad tänker du är det, liksom, den största faran barn och tonåringar behöver se upp för när, det är, när de är ute på nätet?
Det finns så många som slåss om att hamna på första platsen där, kan jag säga. Det är väldigt avhängigt individen. Men om vi tittar på brott, om vi tittar på de som ger längst påföljder i... Vi i samhället, vi graderar ju våra brott, kan man säga, efter påföljd. Mm. Hur allvarligt ett brott är genererar ju alltså, längre påföljd, och det är ju så vi ser på vilka som är allvarligast. Idag döms det ju varje månad, skulle jag säga, på i snitt på grov våldtäkt mot barn. Mm. Och det är ju alltså situationer på nätet då, där de har kommit i kontakt med en främmande person som får barnet själv att utföra våldtäktsliknande situationer, alltså antingen ta på sig själva, penetrera med föremål, hämta husdjur som ska göra det på dem, eller göra det på husdjur eller syskon. Grov kan man tycka att det är svårt att förstå ibland, för då tänker man att det måste vara så här grov situation. Och det kan ju vara ifall det är en endast en riktigt grov situation. Men grov kan också betyda att det har hänt över tid och att det är upprepat.
Just det.
Många gånger. Mm. Alltså, så då klumpar man ihop plus, 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 plus. Man adderar det. Det är såklart, skulle jag väl säga, bland det, alltså titta rent juridiskt så är det grövsta vi har. Men sen så finns det ju allt annat också. Jag gillar faktiskt inte, helt ärligt, gillar inte jag att rangordna vilket som är värst. För menar, det gäller också de här barnen som lever under ständiga hot om spridning av bilder. Ja. Spridning av hemligheter. Jag tänker på en kille som jag, på en skola, han levde under väldigt stress och press. För att han var, han hade inte kommit ut som homosexuell. Men alla visste om det och alla drev om det och alla hotade och säger till hans föräldrar. Och hade hans föräldrar fått reda på det så hade det kunnat vara förenat med livsfara i princip.
Just
det. Det är i alla fall vad han trodde. Det kanske inte hade varit det, men det var i alla fall hotet från föräldrarna. Och då så filmades det när han utförde oralsex på en annan kille på skolan som var totalt empatistörd och filmade och spredes han. Leva under det, också livsfarligt skulle jag säga. Men också, jag tänker på det här livsfaran i vad man matar sin hjärna med. Allt finns ju på nätet. Allt. Varenda intresse kan bli mättat. Och man vet inte vad man är nyfiken på heller. För du kan googla och så kommer det andra förslag. Och så hamnar du i att du har konsumerat väldigt mycket övergreppsmaterial på barn. Alltså, du var kanske utsugen på att titta på hur man gör när man ligger typ. Och så hamnar du att du tittar på vanlig kommersiell nätporr, och ett klick längre bort så är det både djur och spädbarn. Och det är livsfarligt, skulle jag säga. Jag skulle säga det precis på samma sätt som killen som dömdes här nu till rättspsykiatrisk vård på med särskild utskrivningsprövning. Han blev ju fascinerad redan, jag tror att det var typ 6-7, han började bli fascinerad av snaff. Det vill säga tortyr och verkliga avrättningar, och konsumera det. Och sen dömdes han ju för försök till mord och mord. När han då, ja men han blev ju inspirerad, han ville göra det själv.
Och begick då brott genom nätet?
Ja, nej, han konsumerade allt det på nätet. Men han, först innan till en kompis som inte kunde komma. Och den andra kompisen kom, och han blev ju då dödad av sin kompis.
Just.
Och den boken kommer snart, och den heter Peter. Det är pappans.
Just det, nu vet jag vilket fall.
Ja.
Peter, Plaxet, han som blev dödad av sin kompis. Just jämnåriga det, kompis.
Ja,
16. Mm.
Men då är det alltså att då har den här personen här matat sig själv så mycket med det här att det kanske också, ja, jag tänker att det föder ett intresse, ett ökar och så blir klart, ännu större så och så tar man steget.
Ja. Och det är, där tänker jag verkligen att det är individ och sårbarhet. Mm. Det finns ingenting som säger att han inte hade gjort det ändå kanske. Mm. Men jag tänker att som han påföljden blev vad den blev. Men däremot så är det så att man kanske inte kände till sin sårbarhet innan.
Nej.
Så är det ju, med många beroenden. Jag tänker också på det som du frågar som är farligast på nätet. Det är väl också det här med vad man fastnar i för någonting. Mm. Vad man fyller sin hjärna med. Fyller du din hjärna med fantastiska, framgångsrika, superslimmade, vältränade, svinförmögna, lyckliga, magneter vad det gäller kompisar. Hur påverkar det dig?
Mm.
Eller just beroende, tänker jag. Det här som är ett omtvistat begrepp. Hasardspelsberoende och om pengar har det funnits hur länge som helst som en diagnos. Men ICD-manualen, 11:e upplagan, klassificerade ju dataspel just som ett beroende.
Mm.
Så beroendeproblematik när man går i 4-5, det hade man kanske inte riktigt på samma sätt för.
Nej.
Idag finns det många barn som har också problem med skolfrånvaro för att de knappt kommer iväg till skolan.
Farorna är många.
Ja, men jag säger det, att det går inte riktigt. Och jag gillar inte heller att själv bidra till att försöka rangordna det farliga. För att, men brott är ju också jobbigt när man själv begår. När man begår massa brott. Jobbigt att ta sig ur det. Jag jobbar ju länge med barn som fick en identitet genom att begå brott. Det finns ju de som säljer, alltså många mellanstadiebarn, högstadiebarn som är djupt involverade i narkotikahandeln.
Okay.
Och nästan all narkotikahandel idag är ju kopplat till nätet. Ja. De lägger ut vad de har. Brunt och grönt och broccoli och chokladkakor. Och alltså alla dessa emojis. Ja visst. Och det är ju nästan bara via sociala medier. Snapchat-grupper, stöldgods. Okay. Och det är ju, jag kan säga så här, idag är det lättare för barn att få tag på narkotika än på alkohol. Så det är en väldigt mångfacetterad problematik.
Ja, precis. Allt från att man kan kanske komma i kontakt med en förövare, men också att, som jag förstår det, som att men man kan bli, alltså man kan bli matad med så mycket, så att har man en sårbarhet.
Så du kanske inte känner till innan.
Nej, men precis. Nej. Man inte känner till och så klickar man sig vidare. Så ligger det, kan det hända att man då själv triggar kanske då igång någon typ
av... Och jag tänker också på det här med, som väldigt få pratar om, men som jag kan ju flagga för att det är en, kommer en till värsta bästa om ett år.
Vad spännande.
Det kommer komma en om året nu framöver. Och det, den är, alltså det här också med porr som ingen vuxen så himla gärna pratar om. Och då får porren stå för barns sexualundervisning. Och då hamnar vi rätt mycket i många varianter av upplevd utsatthet, övergreppsutsatthet. Och där man också kanske faktiskt begår brott när man har all sin kunskap hämtad ifrån samtida kommersiell nätporr. Så där, det är ju ett svek. Men också det här med, som jag återigen vill poängtera, det är faktiskt rätt många barn som begår brott på nätet. Tjatar om naket, sprider naket. Ja, mycket.
Har du någon teori vad är det som orsakar att man går så långt?
Ja, det är för att de kan det.
För att de kan det.
Jag tänker att vi hade nog, eller när jag var ung så hade vi nog också, ifall vi hade haft alla de där känslorna, mellanmänskliga känslorna, missunnsamhet, svartsjuka, ilska, frustration, avundsjuka, starka destruktiva krafter, då hade vi nog också, ifall vi hade kunnat, så hade vi gjort det.
Ja, det fanns ju inte de.
Nej, möjligheterna.
Nej. Tack och lov.
Vi skrev ju på toalett, kommer du ihåg, liksom, på båsen, toalettdörrarna och så här, inne på väggarna Det finns ju inte en toalett idag som måste målas varje vecka. Nej. Som det var på vår skola. Vaktmästaren kom dit och tvättade och målade. Ja. Idag är det rent för att det är sociala medier som har tagit över den arenan.
Just det. Nej, det är intressant. Och det är ju, våra ungdomar och barn är ju väldigt fina, men de har ju inte samma konsekvens. tänk och långsiktigt tänk som en vuxen människa har.
Fast heller. Jag tänker ändå, helt ärligt, det där är också sån där, jag tycker inte att det är rättvist, för jag tycker att de flesta vuxna borde också tänka över vad de gör på nätet.
Ja.
Skulle man gå igenom internet och titta på vad brott och vem det är som skriver hat och hot och hänger ut bilder och vem det är som producerar skit, så skulle jag ju säga att det är vuxna.
Ja.
Absolut.
Ja. Där berättade ju du, Sandra, om ett exempel där du var med om.
Ja.
Där det var...
Men precis. Men jag var...
Otrevlig stämning.
Ja, det var en väldigt otrevlig stämning. Och det här var ju också bland människor som jag känner. Så det var inga okända människor. Nej. Men det var på nätet och jag såg liksom hur en av dem jag känner attackerar en annan.
Mm.
Liksom, väldigt synligt. Mm. Väldigt personligt påhopp verkligen från ingenstans.
Mm.
Och där jag själv upplevde att det var väldigt svårt att veta vad jag skulle göra.
Jaha.
Alltså jag kände vad jag borde göra. Alltså jag vart ju arg, väldigt besviken på den här personen som utsatt den här
starka
andra.
Starka känslor.
Ja, väldigt starka känslor. Jag blev, jag vart väldigt besviken framförallt på den här personen som gjorde det.
Har du några tips, Maria?
Ja, gud, jag är full med tips här nu.
Och det var så, vi pratade lite om det innan här också. Alltså jag hade jag kanske tänkt igenom det innan, så kanske jag hade kunnat agera på ett annat sätt. Nu vart jag väldigt handlingsflammad. Mm,
bra. Det där tycker jag är skitbra. Och därför, det är det som jag säger med mitt arbete. Jag försöker förekomma.
Mm.
Jag skriver böcker till barn så att de ska kunna vara förberedda för ifall de hamnar i den situationen själv sen.
Mm.
För båda de här böckerna som är till barn då, de här Värsta bästa nätet och Värsta bästa hälsan, är ju från typ 8-9 år.
Mm.
Och då ska man ju typ veta med ryggradsreflex vad man ska göra för man hamnar i en situation.
Mm.
Jag tänker på det som du har varit med om då. Ett, skriver man saker på nätet så förlorar du majoriteten av kommunikationen. För du hör inte tonfallet, du ser inte mimiken, du ser inte kroppsspråket. Så det är din tolkning.
Mm.
Så. Det måste man alltid ha som mindset. Okej, det här tolkar jag. Mm. Och det kan vi börja med när man sen skriver.
Mm.
Sen är det ju det att man kanske inte ska skriva när man är i affekt.
Nej.
Det är väl ett tips.
Mm.
Du kanske skulle kunna gå tillbaka dit nu.
Mm.
För jag tycker också att låta saker passera, det är att vara tyst, hålla med.
Ja.
Jag är ju för att man ska backa. För att man ska ingripa.
Mm.
Och då behöver du egentligen inte ta ställning i det här. Du får ju bara skriva det att så som jag läser det här så känns det inget härligt.
Mm.
Och då har du faktiskt markerat mot båda två. Dels sagt ifrån till den personen som skrev.
Mm.
Och dels markerat mot den som blev utsatt att du faktiskt håller ryggen på den personen.
Mm.
Mm. Och då kan man säga så här också. Frågan är ifall vi ska ha den här tonen i i vår grupp. Mm. Kan man säga. Och så får man väl kanske bara upplysa om. För det är ju så att allting som skrivs på nätet finns ju kvar.
Ja.
Och sen så kan man väl säga det att det är extra viktigt när man ska uttrycka starka känslor. Att man kanske är säker på att det förmedlas på rätt sätt och att det tolkas. Mm. För det är ju faktiskt så att det är ansvaret för hur någonting tolkas ligger på den som förmedlar det.
Precis.
Det är mitt ansvar att ni fattar vad jag menar.
Ja. Mm.
Och nu när vi sitter så här så sitter du och nickar. Du blundar med ögonen, hela din kropp signalerar att du är med mig. Det får man ju inte i skrivet på snabba grupper också, för det går ju rätt snabbt.
Mm.
Och ibland också när man skriver så hinner andra skriva, så hinner man liksom inte riktigt. Då blir det som att det kommer i efterhand och det publiceras efteråt, för det kanske laggade på din uppkoppling. Då kommer det in flera rader ner.
Mm. Ja, men precis. Ja. Är det bra? Bra att först och främst att inte skriva i affekt, tänker jag.
Ja.
För att min första reaktion var ju, är du dum i huvudet ungefär.
Och det blir ju inte bra.
Det blir ju inte bra.
Det är oerhört generöst att du som ändå är vuxen och välutbildad bjuder på det här, tycker jag. Tänk dig då ifall det är mitt i natten och du är ledsen och du inte har det här stödet. Jag skriver det faktiskt i min första bok att om det inte är fara för liv så rekommenderar jag att typ vänta till dagen därpå. För det är, jag vet inte, vi forskar på ifall man kan sova på saken eller inte, I don't know. Men det är olika för olika personer såklart. Men är det inte fara för liv för en individ, då skulle jag verkligen vänta lite. Alltså.
Absolut. Mm. Jag tänker, alltså, vi pratar om känslor och hur man ska hantera det. Så vet ju, de kommer ju oftast med som en våg.
Ja.
Och sen så liksom lugnar de ner sig. Och då kan man liksom få ett lite bredare perspektiv på situationen. Ja. Och kanske agera lite mer konstruktivt.
Mm. Men sen tänker jag att man alla vinner. Alltså, jag kan inte nog poängtera. Alla vinner faktiskt på att läsa lite retorik.
Mm.
Och lära sig att formulera. För att jag har ju också i alla mina böcker skrivit så här standardformuleringar. Som man gärna får kopiera. När du skriver så där känner jag att man lägger det på sig själv i mig. Inte att du är dum i huvudet, du förstör för alla andra, utan att när jag läser dina ord känns det i mig. Så plocka hem det.
Mycket lättare att nå fram till den andra. Annars hamnar man ju lätt i den här pajkastningen.
Ja, det är ju ingenting utav det. Och jag tänker också att man ska lära barn det. Verkligen lära. Men sen också, vill verkligen poängtera hur viktigt det är att man säger ifrån. Jag var föreläste i Fristad, jag glömmer aldrig det här, Fristad utanför Borås. Och då var det ett gäng, det var säkert 50-60 stycken elever i mellanstadiet. Och då var det en kille som sa, jag får jättemycket hat på min TikTok. Han körde fyrhjuling. Jag bara, okej, så jobbigt. Hur känns det här? Han bara, men det är okej för han här. Så pekar han på killen som satt bakom. Han tar alltid mig försvar. Mm. Ja. Och så tittar jag på han som satt bakom. Jag bara, hur känns det? Han bara, det känns asskönt. Så det är ju också, det här vet ju ni. Men att det är ju faktiskt i alla fall välbeforskat. Att vi också mår bra av att agera. Vi mår bra av att göra gott.
Precis.
Så att stå upp för varandra tycker jag. Det tycker jag faktiskt är lite för mesigt i den här världen. För man vill inte få skiten själv. Då får jag bara en massa hat själv. Och, ja, men alltså rusta det för det. Då kan man förekomma det också. Med risk för att jag då får massa skit nu. Så vill jag ändå säga att det kanske är bra att man tänker på vad man skriver.
Det var exakt den typen av pingpongmatch jag hade i mitt huvud.
Ja.
Så om jag säger det här, då kanske jag får skiten istället. Ja. Men å andra sidan.
Du ser. Men är inte det fascinerande att det här har jag ju hört i 20 års tid.
Ja.
Det som du håller på med nu, det är inget nytt.
Nej.
Nej. Det är bara att du är vuxen och du är förmodligen väldigt välfungerande. Men vi förväntar oss att våra barn ska hantera det här helt själva. Och inte guida dem i det här.
Nej, det är ju väldigt knasigt, helt klart. Men finns det någonting då, liksom, vad kan man som förälder då göra för att skydda sina barn eller hjälpa sina barn i den här miljön?
Eller annan, jag måste bara säga, eller annan liksom vuxen annan person. Vuxen. För alla har ju inte liksom trygga, stabila, välfungerande föräldrar som man kan vända sig till.
Där har jag ju ett begrepp. Ett trademark. Viktiga vuxna.
Ja,
men det är faktiskt så att de flesta har fler runt omkring sig än vad de faktiskt kan identifiera från början. De känner sig ensamma. Men om man verkligen går igenom det så finns det väldigt många. Allt ifrån en granntant som jag brukar handla till, för att hon har opererat sitt knä just nu. Så jag brukar gå hem till henne och hon har så mycket tid. Så. Mormor, morfar, farmor, farfar, kusiner, äldre syskon, äldre syskons flickvän eller pojkvän. Så. Det finns jättemånga kuratorer, skolsköterskor, idrottsledare, lärare. Många fler än vad man tror. Som faktiskt kan guida. Men skydda. Det kan man skydda genom att prata om det innan det händer. Förbereda på situationer. Jag märker mer och mer att jag lever mitt liv i en musikal eller en teater. För jag älskar att köra lite generalrepetitioner. Jag brukar stå framför spegeln ibland också när jag ska ha så här riktigt tuffa samtal. Och ska jag ha ett så här svintufft samtal, säger vi. Då brukar jag också tänka att det sitter kameror i taket och övervakar mig. Och sen ska jag titta på de här filmerna sen efteråt och godkänna mig själv. Det tycker jag faktiskt är rätt bra. Och det är ett högt krav. Men det var faktiskt hon, Louise Hallin, hon hade ett program på tv som just var med barn. Och hon barnpsykolog då, hon skulle guida föräldrar. Hon sa faktiskt det, så att låtsas att det sitter kameror i taket. Och sen ska du titta på det sen själv efteråt. Och också det här med, som jag verkligen kan, förlåt nu glädjer in på ett sidospår, men just det här när man pratar med sina barn, man utbildar dem och man ska göra det lyhört. Man ska göra det tillsammans, tycker jag, utforska. Gärna då såklart kanske koppla på typ Lilla Aktuellt eller vanliga nyheter eller en podd eller en bok eller en artikel. Eller kanske ta det som hände kollegans dotter, så, som man har pratat om på fikarasten på jobbet. Så att man gärna pratar utifrån någon annan.
Just det.
För det blir inte så laddat då.
Nej, och så kan som du nu kände igen dig. Mm. Som, det är skönt att känna att det inte bara jag.
Nej.
Jag tänker att du fick den känslan
absolut.
Lite.
Ja. Mm.
Och just det här med casen som jag alltid bygger allt mitt arbete kring i böckerna. Det är ju det som uppskattas mest av barnen. De bara, kan du inte berätta fler historier? Du måste berätta fler, du får inte sluta, du måste berätta fler historier.
Ja. Det måste ju vara ett bra sätt att lära sig för dem.
Exakt.
Se och förstå vad är det som blir konsekvenser. Vad är det för
jag tänker att vi vuxna också, vi är ju generellt jävligt dåliga, eller på att säga, men det är vi faktiskt. Vi, när vi blir rädda, då låter vi som att vi är arga.
Mm.
Vi skriker. Barnen hör ju inte bättre bara för att vi skriker och höjer rösten, utan då hör de ju sämre.
Mm.
För då hör de oftast volymen. De hör ju inte, det blir inte tydligare för dem vad vi vill förmedla, utan tvärsom. Mm. Och sen är det ofta så här, nu väntar ditt pappa, vi måste prata med dig när du kommer hem. Du vet så här att man, två mot en. Mm. Alltså väldigt många barn är rätt rädda för sina föräldrar utan att det finns hot om våld eller våld, förekommer våld.
Mm.
Alltså jag, och så är det ofta det här som jag tänker på, det kanske ni ska prata med den här podden, jag kan ge ett tips. Victim Response-Based Theory, det är Alan Wade, en kanadensare, han föreläser mycket i Sverige. Just det här med att man, när man som vuxen får reda på någonting, så är det första, men varför har du inte sagt någonting?
Mm.
Och då blir det återigen det här med skuld. Skuld på,
ja, skuldbeläggande.
Ja. Så jag tänker just på det här med alltså lite samtalsmetodik. MI.
Ja, men verkligen. Ta in lite olika former av information, som du säger, aktuellt, en podd, exempel från andra.
Lyssna tillsammans. Jag tänker också att det var faktiskt en mamma som skrev till mig idag, och hon frågade, min dotter är 13. Jag skulle så gärna vilja att hon följde konton som var bra för henne, som pratar som du, att det är andra barn som pratar som du. Och då tänkte jag, det där är inte så lätt heller, för det är ju viss kunskap. Mm. Och i den åldern kanske man inte förmedlar uttrycket på rätt sätt. Men just det här att man faktiskt ändå vågar prata om det.
Mm.
Nu hörde jag på radion, de sa det på tv, så.
Mm.
Och lyssna på sommarprat. Och
Mm.
Det måste jag verkligen rekommendera Sofie Sarenbrant i somras.
Hennes
tystnad är ju väldigt intressant.
Mm.
Varför hon inte faktiskt kände att hon där och då kunde berätta.
Just det. Ja, det var ett starkt sommar.
Mycket bra avvägt. Och musiken var ju så väl matchad. Så man bara, och så ett manus i musiken.
Mycket bra. Jag tänkte på en sak också, som jag tänkte på när vi läste dina böcker också. Ja. Och det som du var inne på nu, att det lätt blir att man kanske som vuxen då hamnar mer i det här med att det blir bestraffning, även fast man inte tänker på det när man, att man blir rädd och säger, men du får inte, nu får du ta bort TikTok, eller nu får du inte ha Instagram om du ska ha den här öppna profilen, och så vidare. Mm. Vad kan vi som vuxna då göra för att förstärka när barnen faktiskt berätta någonting?
Oh, det finns ju så många. Men där tänker jag verkligen, är ju grund, alltså MI, jag kommer ihåg när jag gick MI, det är verkligen så här, bekräfta bara, alltså gud vad bra att du berättar. Mm. Och jag känner mig utvald som får ditt förtroende.
Mm.
Man behöver inte gå vidare liksom på vad de har berättat, själva innehållet, utan bara förstärka. Tänk vad det är ovanligt, vad jag förstår, så det är ovanligt att barn alls berättar det här. Det är fascinerande. Och hur mycket, jag brukar också säga så här, innan man går in i själva ämnet, vad det är som de har pratat om, utan verkligen bara, hur känns det dig nu när du har berättat? Alltså, om jag säger så här, att hela din hemlighet är en meter. Hur mycket är det kvar som du ska berätta? Och liksom att man får det här framför sig. Okej, nu vet jag så här mycket. Du vet att det finns så här mycket kvar som vi måste få ut på något sätt och vis. Barn gillar ju också att bli bekräftade. Att de var modiga och vågade berätta. Och att de har gjort rätt. Och då brukar jag också säga så här, istället för att säga så här, gud, varför har du inte berättat tidigare för? Du vet så. Mm. Jag brukar säga så här, det finns nästan inga barn som berättar. För min sista slide när jag föreläser är ju då 6 olika case som har gått till fällande dom. Allt ifrån 10 års fängelse fick den ena. 6,5 års fängelse. Många, så de har ju fått rätt rejäla påföljder. Och då brukar jag visa upp summan barn i varje dom som de blev fällda för. Alltså summan utsatta barn, målsägande barn. Och sen så är det typ bara en i varje Och vad är det som är unikt med ett eller två barn i varje case, eller noll till och med i ett.
Mm.
Det är att det var de här barnen som vågar berätta.
Mm.
Och du brukar säga, vet du, att det händer nästan aldrig att barn berättar. Hur kommer det sig att du vågar berätta för mig?
Mm.
Och då kan de säga, för du verkar ha tid. Du verkar vara intresserad. Det var någon som sa, för att du luktar så gott. Så liksom. Ja, men alltså, man vet ju aldrig varför.
Nej.
Och jag tänker just att man måste också signalera att man är en sån här vuxen som både vill och kan hjälpa.
Mm.
Alltså, men mig kan du prata om allt. Jag står pall.
Mm.
Vet du, jag klarar det här samtalet. Man signalerar det. Och det vet barn att inte alla vuxna gör.
Nej.
De har försökt att prata.
Mm.
Och då får de leta vidare. Bara för att man liksom inte tyckte att en frisör går bra, så, eller klippte bra, så slutar man inte klippa sig.
Nej.
Bara för att en tandläkare inte var bra, så slutar man inte gå till tandläkaren.
Nej.
Man får hitta någon annan då.
Mm. Mm. Fortsätta liksom. Ja. Mm.
Men att man normaliserar tystnaden tycker jag är rätt bra. Att det är det vanligaste.
Mm.
Men det är någonting som är med dig som gör att du vågar berätta. Gud vad bra.
Mm.
Tänk vad många barn du har räddat nu. För nu kanske polisen kan jobba med det här. Och,
ja, det blir ju verkligen förstärkande.
Oh, ja.
Ja.
Och det brukar faktiskt vara, ska jag säga helt ärligt, att de flesta barn lite äldre, de brukar faktiskt inte vara så rädda om sig själva. Men de brukar vilja säga att jag anmäler för att han ska inte utsätta fler barn.
Nej.
Och det är nästan, det gör så ont i mig, för de skiter nästan i sig själva.
Ja.
Men de vill skydda andra barn.
Just det.
Mm.
Mm. Mm.
Fin drivkraft ändå.
Verkligen.
Ja.
En annan sak, vilket ansvar har skolan, tänker jag, som är en stor del i många barns liv? För det är ju där barn och ungdomar tillbringar en stor del av sin vardag. För jag har en vän som berättade att på hennes barns lågstadieskola i klassen, så jobbar de med paddor.
Mm.
Och så hade de surfat in och kommit in på så här, kommer inte ihåg om det var porrsidor eller våldsidor. Och så kom det här upp och diskuterades, och så har man inga filter i skolan. Borde inte det vara ett krav att skolor ska ha så här filter mot sånt?
Ja.
Eller hur funkar det?
Det där är ju svårt, måste jag säga. Det finns ju de som de menar på som är väldigt starka röster i, och som har nästlat sig in typ på så här skolverksnivå. Som menar på att barn ska ha filter i huvudet. Vi ska lära barn att använda internet. Vi ska inte filtrera bort för att bli censur. Och vad ska man filtrera bort? Alltså så är det ju. Och vilket skydd, vilket filter funkar. För också en väldigt dyr lösning för väldigt många. Jag kan ju väl känna att jag tycker att skolan har ett enormt ansvar.
Mm.
Alltså enormt. I synnerhet förskolan, för där har ju inte barnet med sig sina egna telefoner och egna paddor och egna nätverk. Då tycker jag att man borde klara av att vara lika noggrann med som vilka böcker man köper in, eller vilken mat man köper in, eller vilka färger man målar med. Är det giftfärger eller är det liksom giftmattor, eller har vi trä? Och, alltså, jag tycker att man har ett enormt ansvar, det är bara att man inte tar det.
Mm.
Det är också väldigt smidigt idag. Många barn går undan och sätter sig i kuddrum som jag inte trodde fanns. Men det finns det tydligen, har jag hört. Och sätter sig med en padda och tittar på TikTok.
Mm.
Och jag menar, jag vet ju tjejer som har, och barn och killar, oavsett könstillhörighet, identitet, som berättar just om att det var i årskurs 3 på fritid som de började skriva på Kik. Och på Kik på den tiden var ju en kommunikationsform.
Mm,
okay. Och det var där det hände, brukar de säga. Och det är ju ofta så att man har hört från flera håll att första kontakten med porr är på skolans utrustning. Jag tycker att det är slappt. Sen är det inte så himla enkelt. Så fort barnen kommer upp typ så här i mobiltelefonålder, så tar de med sig egna nätverk in på skolan.
Mm.
Men så länge man kan skydda, så tycker jag att man ska skydda. Och jag hade ju känt själv att om jag har barn hemma hos mig, så vill jag skydda dem. Jag har ett ansvar för andras barn.
Mm.
Jag bjuder inte dem på alkohol. Jag ger dem inte gräs och röka. Jag serverar inte lösgodis till frukost. Alltså, jag tycker att man har ett ansvar i skolans värld. Däremot så behövs det väl regleras.
Mm.
För det blir väldigt godtyckligt. För vissa skolor köper ju infilter.
Mm.
Vissa skolor, och då blir det väldigt orättvist. Alltså, okej, mitt barn går på den här skolan. Den barnet har skydd, men inte de där.
Mm.
Och det är väl det där med kommunala skolor och läroplan. För jag tänker också att som lärare så kan du göra nästan vad du vill.
Mm.
Det är ingen som granskar dig.
Nej.
Och du kan stå och säga nästan vad du vill. Och jag menar, jag var på en skola där. Jag kom tillbaka dagen på. Och då kom det fram en rätt obehaglig tonårskille till mig. Och bara, vår SO-lärare sa att du bara stod och ljög. Det stämmer inte med de här siffrorna som du pratade om.
Oj.
Ja, och jag bara, va? Och det är ju faktiskt så att, jag menar, har du en stark övertygelse, är du radikal feminist och kanske undervisar på ett sätt i vissa ämnen, eller om du är miljöaktivist, eller ifall du är, ja, vad ska man säga, vurmar för ett patriarkat, då kanske du undervisar på olika sätt.
Absolut, det lär ju färga.
Det lär färga, absolut.
Kommunicerar sitt ämne.
Så mitt svar på den frågan är, jag tycker att alla som kan ta ansvar ska ta ansvar.
Mm.
Däremot så vill jag inte heller säga att man ska filtrera bort allting. För att det är ju ett samtal som är det absolut viktigaste. Men tills den dagen som alla vuxna tar ett schysst samtal kring det här. Då behöver vi kanske skydda barnen.
Mm. Mm. Ja, verkligen. Jag tänker många kan ju ha liksom upplevt att de känner att oj, det här känns inte bra, nu blir jag utsatt för hat eller mobbning eller något sånt. Men man kanske har svårt att känna vart går gränsen för att här är det faktiskt det här har gått över gränsen.
Mm. Det
här
blir ett brott.
Ja, det här är ett brott, ja. Det här kan jag anmäla.
Mm.
Vad skulle du säga till de som står där och väger? Vad är det här? Vart går gränsen?
Du, bra fråga det här. Ja. Det här är ju en klassiker. Jag har googlat, jag var inte utsatt för brott, för en tjej som sa att han dömdes ut i fängelse sen. Mm. Han som hade gjort det. Men så här, man anmäler inte ett brott. Du behöver inte anmäla ett brott. Nej. Du behöver inte veta vilken brottsrubricering det är.
Mm.
Utan du anmäler en händelse.
Mm.
Och sen kan du faktiskt få tillbaka din anmälan från polisen där det står ej brott.
Mm.
Det var inget brott. Men säg så här. Att jag säger till dig att jag ska döda dig.
Mm.
Mm.
Ja, det känns ju hotfullt.
Ja, och jävligt stelt. Ja. Här i ditt köksbord, eller hur? Ja. Fast nu har vi vittne på plats.
Ja.
Det är din upplevelse som avgör ifall du utsatts för brott eller inte.
Just det.
Ja. Det ligger hos dig.
Ja.
Det är inte vad jag kan säga, tror jag skulle göra det, eller hallå, allvarligt, för att jag inte ska döda dig.
Mm.
Då tar jag ju tillbaka det. Yeah. Och jag kan ju också säga att det var bara ett skämt, jag skulle bara se hur du reagerar, så här.
Mm.
Fatta, gud vad du är konstig som trodde på det, är du sjuk eller? Så, och då kan man lägga skulden på dig också.
Just
och du
det.
Bara, men hur dum huvudet var jag, det bara överdrev, vad är det med mig, så. Och då får du inte den här upprättelsen.
Nej.
Men man anmäler en händelse, polisen utreder.
Ja,
det här är också rätt viktigt, måste jag säga. För det här har jag hört så jäkla ofta senaste tiden. Att det är jättemånga som är så svikna av rättsväsendet.
Mm.
För vi polisanmälde minsann och det hände ingenting. Och då skriver jag faktiskt, om det är min första bok, rätt mycket just det här med om det blir nedlagt.
Mm.
Det kan ju bero på ett, att det helt enkelt gick att utreda. Mm. Det gick inte att hitta så gärningspersonen inom tid heller, för att vissa brott kanske man anmäler långt efteråt, och då har de hunnit liksom att bli förgamla för att utreda. Dels för att man kanske inte har kontakt med den servern eller den operatören, den företaget bakom, typ om jag säger TikTok eller nu vart det är.
Det.
Eller då, att det inte har lagrat, sparat. För det där är också sån där grej som många håller på att bråka om, att vi har rätt vår integritet och då ska inte sparas någonting.
Mm.
Lämna ut vissa saker eller inte. Men alltså, Jag kan inte nog poängtera vikten av att man anmäler, för att dels är det så att om man anmäler brott så blir det en symbolhandling mot sig själv och sen mot andra, såklart.
Mm.
Nu kommer jag från ämnet lite.
Men du sa det här med att många hör av sig och säger att, men det blir ju ändå bara nedlagt.
Det känner sig svikna.
Men det är också det här med nedlagt, att man, som ett rån som var på en skolgård för några veckor sedan. Den som blev rånad vid 11 år, den som rånade, sprang iväg och hotat med kniv och allting, var också typ 11-12 ish någonstans och blev polisanmäld. Så händer ingenting, säger föräldrarna. Men vad ska hända? Han är ju inte straffmyndig.
Nej.
Det kan inte bli någon rättsprocess med ett barn som är 11-12 år.
Nej.
Det skulle ju kunna bli i sådana fall som väldigt många håller på och lyfter tankar kring, att det ska bli bevistalan. Det är som en rättegång där man fastställer vem som gjort vem och vem som inte har gjort vad.
Mm.
Vem som har gjort vad och inte gjort vad. Det är som en rättegång fast det inte blir någon påföljd utdömd.
Just det.
Det är med alltså bevistalan i en rättegång mot de som inte har fyllt 15 år.
Mm.
Det tycker jag är sjukt bra. Det borde anmälas eller användas mycket, 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 mycket mer. Men om vi då säger att den här 12-åringen som blir polisanmäld, det lämnas över till socialtjänsten. Och där, de ringer ju inte hem till målsägaren och säger så här, hej, ska vi tala om att vi har inlett utredning? Det säger ju inte dem. Så de som står där har blivit rånade med kniv, rånade på jacka, de lämnas.
Mm.
Det är ingen som tar hand om dem. Fast de då, på min tid när jag jobbade, och inte överallt i Sverige, det är också jäkligt godtyckligt och orättvist beroende på var du bor och var du blir utsatt. Mm. Ifall det finns stödcentrum, unga brottsutsatta eller inte. För det här behöver man få förklarat för sig.
Mm.
Även om man är typ hjärnkirurg eller man är raketforskare, så behöver man inte känna till hur rättsprocessen funkar. Nej. Eller inte funkar.
Nej.
Finns det någon sån hjälp att få, tänker online?
Bra, jättebra. Ja. Brottsoffermyndighetens hemsida är skitbra. Jagvillveta.se. Jag kan inte nog, ni får gärna lägga det som lite tips.
Mm. Typ absolut.
Alltså det är jättemycket, det finns jättemånga bra.
Mm.
Framförallt skulle jag ändå säga jag vill veta. Och så finns det så här rättegångsskolan och allting. Mm. Ligger Brottsoffermyndighetens hemsida väldigt bra.
Mm.
Och Brottsofferjouren också bra hemsida. Stödcentrum har inget samlat så här nationellt direkt, men för det är för att det inte finns överallt heller.
Nej.
Det blir så tydligt att det är ett stort glapp i Sverige med stöd till barn.
Mm. Just det. Mm.
Tänkte bara rent konkret om man vill, om man upplever att man har blivit utsatt för någonting på nätet och vill anmäla en händelse, hur gör man då? Ringer man polisen eller ringer man 112 eller vad vänder man sig?
Du kan gå in på polisen.se, men de tar ju inte emot anmälningar på nätet om våld och sexualbrott. Då måste du ringa. Är det pågående brott att någon hotar att de ska komma hem till dig och kutta din mamma eller så här, sno din kanin och döda din lillebror, då kan du ringa 112.
Mm.
Men annars så är det faktiskt så att du ringer 114 14 eller går till en polisstation. Det bästa du kan göra, det är ju att alltid säkra upp bevisning, att du har bevis som stärker det du anmäler. Ska man då spara på bevis på nätet och speciellt på sociala medier eller i en chattfunktion, typ DM på Instagram och typ Snapchat, skärmdumpa inte, skulle jag säga.
Nej.
Sitt med en annan telefon och filma av och fota av. För börjar du skärmdumpa i en Snapchat-grupp, då ser ju alla annat att du har skärmdumpat.
Mm.
Och det var faktiskt en mamma som skrev till mig. Hon bara, jag är helt knäckt, jag förstörde hela min sons situation. För att jag gick in och tog hans telefon. Det var någonting som skrevs jäkligt i de här grupperna. Och så börjar hon skärmdumpa. Och alla andra bara, varför screenar du för? Vad håller du på med? Vad screenar du för? Ska du googla? Ska du challa? Så. Så hon, han var ju retad redan där och då för att han skulle berätta för sina föräldrar. Och så när han väl hade gjort det, då förstörde föräldrarna precis allting på honom.
Mm.
Samla så mycket bevis som du bara kan. Det är rätt knepigt för att du får massa nakenbilder skickade till dig.
Mm.
Om du också får råka få på barn.
Mm.
För då har du innehav av det som juridiskt sett kallas för barnpornografi. Och det är ju rätt stelt att ha det i sin telefon.
Mm. Mm.
Och polisen på deras hemsida skriver att du får inte hålla på att bara skicka in random bilder till oss. Utan det är sen du har fått, du har gjort en anmälan och ska liksom stärka upp det. Men det där är jätteknepigt att verkligen vara snabb på att anmäla, skulle jag säga.
Mm.
Sen kan man alltid anmäla till appen, till spelet, olämpligt innehåll eller så. Du kan anmäla användaren också, själva kontot. Jag tycker verkligen polisanmäla, och då ska det egentligen vara så att polisen är en ung målsägare, så ska det lämnas över till en stödverksamhet.
Mm.
Jag vet inte ifall alltid gör det. Så kan man väl säga. Om jag ska vara diplomatisk. Men ni kanske väntar att jag inte...
Mm.
Jag vet att det inte är så. Det finns jättemånga stödfunktioner på nätet. Jättemånga som... Tyvärr måste jag ändå säga att majoriteten av de här stödverksamheterna vänder sig rätt mycket till unga tjejer.
Okay.
Unga killar får inte samma stöd.
Mm.
Jag skulle också vilja rekommendera såklart den här dokumentärserien som heter Gamer på Sveriges Radio. Just hur ensamma killar är. Killars utsatthet, vi pratar mycket mer om tjejers utsatthet än om killar. Och därför så är det så att många killar som blir utsatta tänker att jag är inte utsatt för brott. För killar kan inte bli utsatta för det här. Än idag när jag föreläser, jag brukar prata om just hur när en tjej blir våldtagen och alla bara sitter och nickar. Och när en kille blir våldtagen och de bara, vad kan en kille bli våldtagen? Mm. Det hör jag varenda vecka runt om i hela Sverige.
Just det.
Högstadiet bara, killar kan inte bli våldtagna. Mm. Man bara, jo. Mm. Är det så att man tror att man inte kan bli våldtagen som kille, hur ska jag kunna bli motiverad att anmäla?
Ja. Mm.
Det går ju inte.
Nej. Och måste ju vara ännu svårare då att kanske vända sig till en vuxen och prata om det här då. Om man tänker att, nej men...
Och än idag
de kommer inte att tro mig.
Nej, men precis.
Nej, och än idag tas det emot väldigt olika. Mm. Jag älskar ju polisen.
Mm.
Men det finns ju riktiga klåpare som har tagit emot anmälningar på väldigt knepiga sätt också.
Mm.
Så att bara för att man är polis är man ju inte perfekt.
Nej.
Men det går hand i hand med utbildning och det är fortfarande rätt många som är väldigt djupt okunniga kring dels nätet, dels genusfrågor, dels alltså ung utsatthet generellt. För det är många som bara påminner om hela tiden, ja, du vet när jag var liten. Så här.
Mm.
Alltså, men jag förstår med all rätt, alla som är poliser och kanske gör sina sista år, de har levt många år i livet utan internet, det har jag ju också gjort.
Ja. Det är ju väldigt komplex brottsplats, eller vad man ska säga. Men
det är inte så svårt.
Är det inte
jag
det?
Tycker inte det.
Nej. Nej. Jag tycker bara det här när du beskrev att man kan inte screensava. Och så det är sådana saker som jag tror att...
Det skulle jag aldrig tänka på.
Nej, jag skulle nog inte heller tänka på det. Även om fast jag vet om det så hade jag kanske inte...
Det är verkligen ett lifehack också som ni gärna får skriva i på Insta där. Att, alltså, ska ett barn visa... Sitt redo med din telefon och ha den gärna påslagen på film.
Mm.
Att man filmar av det. Så att man inte, för du hinner kanske inte alltid heller ta bild. Du är borta, det kan visa sin split second.
Precis.
Mm. Många
är det bara en snap hack. Eller något sånt där. Det är det jag själv tycker. Så, oj, då har jag ändå levt med internet ganska länge.
Mm.
Men jag hinner ju inte med. Till och med med det här med när man pratar TikTok Jaha, jag tänkte det är väl bara när man lägger upp roliga videos och dansar liksom.
Men sen så jag kan tycka, jag älskar TikTok. Jag tänker på att jag pratade med min son senast igår. Han fyller 11 nu. Mm. Vad har du i ditt flöde? Ja, det är mest trollkarlar. Sen är det lite fotbollstricks och så är det mycket djur och så Fortnite. Mm. Det är typ hans flöde. Mm. Min dotters flöde är något helt annat och mitt är något helt annat.
Mm.
Det är väldigt, alltså hela nätet tycker jag är så problematiskt just att det är så algoritmstyrt.
Mm.
Vad du tidigare har likat, vad du tidigare har sökt på blir du presenterad för mer. Mm. Så att jag tycker det är väldigt viktigt att man är insatt i det här. Och jag har ingenting emot TikTok så generellt. Men det är återigen vilken information du delar med dig av dig själv.
Mm.
Ifall du filmar mycket hemifrån, visar liksom hemmet.
Mm.
Visar upp andra.
Mm.
Så man vet att du har småsyskon, du har det där. Det är problematiskt att det finns ett kommentarsfält. Ifall du får likes eller inte.
Mm.
Väldigt många barn är ju vuxna. Vuxna också, verkligen besatta av likes och antal följare.
Mm.
Verkligen, gör nästan vad som helst.
Mm.
Vet. Och jag kan också tycka att det finns en viss problematik i att såna här gangsta hiphop danser som utförs av professionella dansare i 22-årsåldern. De kan ju vara rätt ekivoka, utmanande, så. Mm. Sen att det står 9-åringar och gör samma, skjuter pistol mot huvudet, kuttar kring halsen. Alltså, dansar väldigt utmanande sexuellt.
Mm.
Jag kan tycka, utan att jag själv känner att jag är särskilt pryd eller moralist, så kan jag ändå känna att det kan bli problematiskt.
Mm.
Innehållsmässigt, mycket på TikTok just nu, du är väldigt, väldigt, alltså det som barn... Nu kommer inte på vilken rapport det var. Jag kan ta reda på det. Men jag undrar om det inte var Friends som hade gjort någon undersökning nu. Vad barn tycker är jobbigast att titta på.
Mm.
Och det är plågade djur.
Mm.
Och det är väldigt mycket sånt skit. Alltså hur man stampar ihjäl kycklingar, marsvin, hamstrar.
Gud vad vidrigt.
Ja. En man i Göteborg, jag fick den TikToken skickad till. Men han ligger ju ute och han kanske inte gör det.
Mm.
Men han ligger i sin bil och cruiser och letar efter djur att kunna köra över.
Men
sen, och det ser ut som att han kör över, men han kanske inte alls gör det.
Nej.
Men han säger att han är ute på kattjakt. Är. Han är ute och liksom letar och där är en katt, där är en hund, där är en igelkott, där är en ekorre. Och inte vi är för det. Och det där har barn berättat om. Och det kom ju också väldigt mycket obehagliga klipp. Från Wuhan, djurmarknaderna i Kina, djurmarknaderna i Indonesien. Väldigt mycket just nu kring det här.
Så vad kan man göra för att skydda sig någorlunda,
ja,
liksom på, som barn eller ungdom, ja, eller vuxen för den delen också?
Jag tycker att det är skönt, för jag, det finns ju det här att bilden är blurrad, bilden är suddig, kan ha ett innehåll som kan vara läskigt. Så.
Mm.
Men när jag, från början när man laddar ner en app,
mm,
eller använder YouTube, så kan ju du sätta in filtrerat läge.
Mm.
Och på TikTok så kan du filtrera bort rätt mycket. På din, jag har ju iPhone, jag använder ju tyvärr inga andra, så jag kan inte de andra funkar. Nej. Men i iPhone, grundinställningarna i själva telefonen, så kan ju du välja vad som ska visas och inte visas.
Okay. Mm.
Så om man verkligen sätter sig in i tekniken, men där igen är det så himla orättvist ifall man kan språket, ifall man behärskar tekniken. Jag skulle ladda ner WhatsApp till min son för att han har WhatsApp i fotbollen. Jag använder inte WhatsApp för jag har hört hur det kan inte funka så bra också.
Mm.
Men då kände jag direkt så bara, ännu en arena där jag ska kunna nå, mitt barn ska kunna bli nådd. För mig var det i princip omöjligt att bli nådd av en främmande person. För det var en enormt stor risk som vi barn tog. När man ringde hem till någon annan och en ilsken pappa svarade mitt i maten och bara la på luren. Eller när man skulle gå och knacka på någon dörr och bara hej, hej, så stod en ilsken stor syster och bara jag står mitt i duschen, hallå. Du vet, så här. Så att det var inte så lätt att nå barn förr.
Nej.
Idag är det ju... Barn rör sig ju fortfarande i samhället. Och den har ju inte ändrats egentligen. Förutom att fler föräldrar skjutsar sina barn överallt. Så att de inte får gå och inte röra sig. Men jag tänker på att många barn har ju... Alltså spel med chatt. De har Snap, Insta, TikTok, WhatsApp, Viber. De har ju liksom 10 kanaler. Mm. Messenger. De kanske har... Alltså en genomsnittlig årskurs 5-elev har kanske 10 åtkomstsätt för hela världen.
Mm.
Alla.
Mm. Oh, ja, det är svindlande.
Mm. Visst är det? Mm. Och att det har gått så fort. Mm. Och det behöver inte vara dåligt. För att ibland kan man, när man lyssnar på mig, så kan det låta som att det är bara en tidsfråga innan alla barn blir utsatta. Mm. Eller alla begår brott. Så är det verkligen inte.
Nej.
Alltså, majoriteten av barn klarar sig ju utan att bli brottutsatta.
Mm.
Fast samtidigt kan jag inte nog poängtera att varenda gång ett barn blir utsatt för brott, så tycker jag att det är en gång för mycket.
Absolut.
Mm.
Ja. Ja, det är så, jag tycker det känns så sorgligt också hela tiden att behöva tänka just, hur ska man skydda sig? Hur ska man så här, som barn tänka smart för att inte bli utsatt på nätet? Bara det känns just
det, som tufft. Det är rätt bra formulering. Tänka smart.
Mm. Och jag tänker att det krävs, för att det är en del i livet och kommer vara en del i alla barns liv, som det inte var för oss.
Ja, nej, men precis.
Och man måste det, men vi är ju inte uppfödda med
nej.
Det.
Nej.
Men jag tänker att vi förväntar oss att barn ska klara av rätt många andra situationer.
Mm.
Ta sig till skolan, vara på badstranden, kunna hålla på med sin idrott, vad den är. De åker slalom, ni får branta backar, de är rätt små. Alltså knappt kan gå och stå, så åker de ändå skidor. Men vi är där och lotsar och finns med och övervakar och liksom står vid sidan om och sådär. Så det är väl det man ska göra,
det tänker jag. Det är det vi behöver
göra här också. Utan att man blir... Alltså jag blir galen på att folk alltså tycker att det är integritetskränkande.
Mm.
Att vårdnadshavare... är närvarande i deras barns digitala liv. Och de tycker, ja, Maria Duva, hon uppmanar till att man ska läsa barnens dagböcker typ. Medan jag säger att du ska nog hålla koll på Swish-överföringar.
Mm.
Håll koll på pengarna fram och tillbaka.
Mm.
Jag menar, det står ju i Dagens Nyheter idag att man ska titta på Swish-överföringar just för att se hur pengar kommer och går när det kommer till narkotika.
Mm.
Det är inte så mycket kontanter, fast i den kriminella världen är mycket kontanter. Det är bara pensionärer och kriminella som har kontanter, brukar jag säga. Men alltså, tänk på, jag vet inte hur många gånger om dagen du blir tjatad på att skicka naket. Det kanske inte händer varje dag. Händer det dig varje dag?
Nej.
Nej.
Aldrig.
Alltså, nej.
Nej, men då tänker jag att då kan jag addera. Det är den 23 nu, säger vi. Det är ju det snart. Det börjar bli lite tomt på kontot. Och jag säger till dig att du kan få 5 000 ifall du skickar swishar. Jag kan swisha först.
Mm.
5 000 om du filmar dig själv naken.
Mm.
Visa ansikte och underliv.
Mm.
Det är vad många barn får hantera från det att de är 12 år.
Mm.
5 000 in på kontot. Mm. Och så är du sugen på en väska som alla andra har.
Mm.
Eller
ett par
glasögon. Det var så, har ni hört den här systrar, Göteborgspostens grävande?
Nej.
Oh, så bra. Det började faktiskt med att hon retades för att hon hade fake glasögon.
Mm.
Och hon bestämde för att jag ska aldrig mer ha fake.
Nej.
Det var så hela utsättet alltså, började.
Mm.
Mm. Men alltså, det är svårt att stå emot de där pengarna.
Mm. Ja. Ja, men precis. Mm. Om man vill också leva upp till en viss standard eller inte jo, bli mobbad. Men,
eller också bara vill ha samma liv som sina influencers
ja.
Har.
Ja.
Och 500 för en tuttbild eller rumpbild. Mm. Det är 2 skins på Fortnite.
Mm.
Två.
Mm.
Magbild.
Precis, och det är där jag har förstått att det sen kan verkligen eskalera
exakt.
Till hot och,
hot och spridning. Du kan... sitter där precis, typ när du drar iväg första bilden, kan du hamna i fällan.
Mm.
Och det är jättemånga, jag tänker på att det gjordes en studie för en norsk studie för några år sedan på 20-åringar. De intervjuade just om naket och nude. Mm. Att det fyller en funktion först, att man blir bekräftad. Man får höra att man är fin och man är fin och man är fin och allt det här. Och härlig och snygg och allt det här. Men sen efter några år så ångrar man rätt mycket. Att man faktiskt gjorde det där.
Mm.
Det är så att de kan användas emot den i utpressningssyfte. Men att man också... Ja, men att just spridningen av bilder.
Och när en bild sprids eller läggs upp på nätet. Då finns den väl där för alltid. Då har man ingen kontroll över bilden.
Och du, återigen, vem har skärmdumpat?
Ja.
Och var hamnar den bilden sen?
Ja.
Mm.
Mm.
Ja. Men jag tänker, du har ju beskrivit här att du... initialt, som jag fattar det, brinner för det här förebyggande arbetet. Mm. Och en del i det är ju att prata med barnen, utbilda vuxna personer.
Folkbildning.
Folkbildning. Mm. Men en annan aspekt är ju då, tänker jag, hur kan man förebygga liksom innan brott uppstår? Eller innan personer blir förövare? Kan man jobba innan de har gjort brotten?
Mm.
Hur når man dem och vad är vägen där?
Jag brukar ju... Alltså det är rätt knepigt, för där, som kriminolog så blir det så här stämplingsteori liksom, att man inte ska stigmatisera någon som kriminell.
Mm.
Men samtidigt så är det så att de flesta som jobbar på förskolan kan säga att det visste man ju direkt. Det där ungen, det såg man på redan på förskolan. Han skulle minsann sitta på kåken när han var 17. Det visste jag. Det var jag helt säker på. Det är också jobbigt att höra tycker jag. Varför man då, alltså att ingripa vid rätt tillfälle. Jag jobbar ju själv i fängelse och det är många som hävdar det där. Det vet jag inte om det var liksom en sätt att bara la skulden på någon annan. Men varför önskar jag att jag har blivit polisanmäld första gången jag åkte fast?
Mm.
Jag tänker på det som Socialstyrelsen skriver på sin hemsida. Att man ska reagera, nu kan jag inte hela formuleringen utantill. Men det är att man snabbt sätter in en insats vid normbrytande beteende.
Mm.
Normbrytande beteende är olika för olika personer såklart. Alltså... Återigen, jag säger det här till dig här när jag sa att jag skulle döda dig. Du bara, oh shit vad läskigt. Fast ändå vi är hemma hos dig. Att säga det på fotbollsplanen eller i en sportsammanhang när man bråkar med, när man är börsmäklare, står i kostym och hatar på övriga klacken liksom, eller motståndarlaget. Då, det kanske är självklart att säga det. Mm. Alltså normbrytande beteende, det är... Det är miljö och sammanhang och olika för olika kulturer. Jag menar, för mig är det helt otänkbart att säga H-ordet. Mm. Alltså om nedsättande ord om kvinnor i prostitution, säger vi. Medans det är fullt vanligt att överklass farsor och morsor står på en fotbollsplan och skriker det. Alltså,
ja.
Alltså, ja, svårt.
Det är svårt då. Vad blir det där normbrytande? Ja.
Exakt, exakt. Men återigen, jag tror ju på tidiga insatser.
Mm.
Jag tror det.
Mm.
Och jag ser ju, det finns ju etablerade problem på många förskolor. Och då finns det etablerade problem i generationer.
Mm.
Med syskon, med föräldrar, med mor och farföräldrar. Alltså de här machonormerna, genusstrukturerna som finns. Jag kommer att stånga mig blodig kan jag säga tills det är löst.
Mm.
Och jag är ju inte ensam om den här kampen. Det är jättemånga med mig.
Mm.
Men jag tänker att vi måste enas om... Ja.
Men är återigen, är samtalet en viktig del där? Alltså, Mm. Att prata med barn, att prata med unga, att reagera.
Ja. Ja. Men det finns ju många än idag som faktiskt hävdar att, det var faktiskt en tjej som sa till mig, när jag berättade för min lärare att, jag, att han hade skickat en nakenbild till mig, då svarar läraren så, men han kanske börjar kär i dig.
Ja.
Ja. Mm. På riktigt, idag, nu var det för så kanske 2 år sedan, men 2018.
Ja.
Och att man fortfarande idag har kärlek, börjar med bråk, slutar med lalala, barnvagn, eller vad det är, vad man säger.
Ja.
Nej, jag är inte med på det där längre. Jag vägrar.
Ja. Nej, och där, alltså där vuxna bör veta bättre.
Gränserna.
Ja,
men det är också rätt bekvämt för vuxna att inte reagera.
Ja.
Att reagera kräver att du gör någonting. Det är som att du agerar i den här frågan. Mm. Hinner inte, orkar inte. Jag orkar inte ringa de där samtalen. Det var så obekvämt förra gången när jag hade dem på samtal på skolan. Mm. Föräldrar som hotar lärare. Mm. Det är jättevanligt då, att många lärare, socialsekreterare känner sig hotade av föräldrar.
Mm. Ja, då är det ju tufft.
Fast det är vanligt. Mm. Det är, jag vet inte hur vanligt det är, men det finns många vittnesmål om att det har hänt.
Ja.
Och då blir det obekvämt att agera.
Absolut.
Speciellt ifall man... Jag tänker på... Jag jobbade ju på närpolisen på Värmdö. Och sen stängde ju den igen och gick till Nacka.
Mm.
Och det var ju många poliser som bara satt och väntade och längtade på att snälla låta den här ungen fylla 15 nu så det kan bli en åtgärd på riktigt.
Ja.
Många barn begår ju ganska mycket grövre brott nu för tiden när de inte är straffmyndiga än vad de gjorde bara för 10-15 år sedan. Okay. Det är faktiskt en skillnad. På samma sätt som att många som då utredde ungdomsbrott bara satt och vänt, kan han inte fylla 18, fylla 20?
Mm.
Alltså bara snälla.
Så att det kan bli... Känna att man gör någonting kanske.
Ja, kraftfulla åtgärder.
Ja. Men om du, ja, apropå det, om du fick önska, skulle vilka typer av lagar eller påföljder tror du skulle liksom behövas för att...
Vi behöver se över vittnesskydd. Mm. Vi behöver se över vittnen. Vi behöver kanske ha anonyma vittnen. Vi behöver ha kronvittnen. Vi behöver det.
Mm.
För vittnen är alltså stor del av hela vårt rättsväsende bygger på att man vågar anmäla och att man vågar vittna.
Mm.
Alltså en person som inte vågar anmäla på grund av att man är hotad, övergrepp, rättssak. Att skärpa påföljden på den personen som uttalar typ, anmäler du det här så kommer jag döda dig. Eller, jag vet ju vart dina föräldrar bor. Alltså så. Det är ju ett brott som är ett övergrepp på rätt sak.
Mm.
Alltså, de flesta av dem där, de är ju rätt läskiga.
Mm.
Och det finns ju många situationer nu. Det här Sundbyberg där de blev dödade, de som hade vittnat.
Mm.
Men det, oj, det var min fot bara. men det... Vi har problem med vittnen. Vi har jätteproblem med det i Sverige.
Mm.
Det har vi fått. Det var inte alls lika mycket problem förut. Men sen tystnaden. Skydd tycker jag för de som är utsatta för brott. Tidigt. Självklart med målsägande beträde direkt. Det är också jättelätt för mig att sitta här i Stockholm och säga det. För jag har... Jag kanske har tillgång i min telefonbok till några av landets mest kompetenta målsägande beträden.
Mm.
Men det är inte lika självklart i en liten småort.
Nej.
Och det är inte heller lika självklart att anmäla en småort ifall det är någonting på förskolan, du bor granne med läraren.
Mm.
Alltså det är lätt i en storstad.
Mm.
Men för här är det anonymt och flera. Men nej, alltså om du skulle tvinga mig, återigen då faller jag faktiskt tillbaka till mitt första jobb egentligen. Mm. Inom det här att vittnen, målsägare, utsatta.
Mm. Att om de får rätt typ av stöd
död,
tidigt.
Ja, och skydd.
Ja,
och framför allt, det är svårt att veta vad man ska göra med unga kriminella. Men vi måste inse att vi har en jätteutmaning med att allt fler unga barn... Unga ungdomar, unga liksom under 10, 11, 12 där hamnar i kriminalitet.
Mm.
Kanske inte liksom att de själva våldsutsätter andra, men de blir involverade.
Mm.
De ska lämna, hämta, bära, följa med eller förvara.
Just det.
Mm. Alltså,
Så att de hamnar i en sån kriminell... miljö.
Ja, många gör det för att de också får en identitet då.
Mm.
Det är ju om du tittar på den mest streamade musiken i Sverige idag, Spotify, alltså Sverige mest streamat. Där är det ju svensk musik mest streamat. Där är det ju gangsta-rap rätt stor. Och identifierar du det med det? Jag tänker så ofta på Dr. Glass. Det här med brist på att bli beundrad och älskad. Och allt det här, hela den här. Då, Helma Söderbergs Dr. Glass. Då får en identitet, du får en tillhörighet.
Mm.
Fredrik Zimmermann är en fantastisk person som skrivit en bok nu just om pojkars, att de ligger och släpar efter, ligger så lågt efter på, i betyg. Att det är coolt att inte plugga som kille. Honom skulle ni ha här.
Mm. Tips. Bra verkligen.
Tips.
Ja. Ja. Han åker till Borås.
Ja.
Han bor och jobbar där. Men, nej, men jag måste... Ja, vi har en genusproblematik. Mm. Machonorms killproblematik. Det är inte lätt att vara en mjukiskille.
Nej.
För normen ser annorlunda ut.
Mm. Det är en problematik åt det hållet. Och andra, tänker jag, för tjejer, det du var inne på, det här att man vill leva som en influencer, vilket gör att man kanske blir involverad och inblandad i saker som man inte riktigt förstår
vidden. Tjejer, alltså om vi säger runt 13, 15, 16-åriga tjejer, de mår ju sämst globalt också.
Mm.
Psykisk ohälsa ökar där. Stress och press på att man ska prestera och se ut och vara och leva. Det kanske kommer en värsta bästa bok om det här.
Ja,
Vem vet?
Ser vi också fram emot.
Det finns ju så mycket att säga. Det här är ju så intressant.
Verkligen.
Så det bara väcker fler och fler frågor. Men om vi ändå kanske ska börja avrunda, för vi har snackat en bra stund.
Ja.
För vi har ju både unga lyssnare, tonåringar, men också vuxna som lyssnar på podden. Om du skulle skicka med något eller några tips till de här unga lyssnarna.
Ja, jag skulle se över ens flöde och fundera på, är det här verkligen bra på mig? Bra för mig.
Mm.
Det här som jag tittar på, matar min hjärna med, matar mitt medvetande med. Är det här verkligen bra för mig? Försöka ta lite ansvar för sig själv. Alltså verkligen försöka avfölja, skulle jag rekommendera. Rensa och få ordning på balansen i livet. Sömn, motion, frisk luft, friskt ljus, dagsljus. Kost, energidrycker, alltså helt ärligt, för allt du gör mot dig själv, det påverkar du hur du mår, och hur du mår påverkar vad du gör, så det blir så här ond spiral när du börjar gå neråt. Sen kan jag inte nog poängtera vikten av att faktiskt våga ta hjälp. Jag tycker det värsta som finns är att vuxna fortfarande racka ner på psykologer som hjärnskrynkliga. De har mest problem själva, de där jävla psykologerna. Alltså jag hör det. Ni kanske inte tror det, men det är.
Tyvärr.
Ja. Och jag är ju för att söka hjälp. Jag brukar säga det till alla som jag möter. Bara, men du, om du får ont i din tand och du får så här jättetandverk, lagar du den själv då?
Mm.
Eller ifall du får blindtarm, vi känner att det är blindtarmen som är på G, alltså verkligen så här, tar du fram en kökskniv liksom och plockar ut den själv?
Mm.
Eller hur gör du?
Mm.
De tycker man är helt idiotisk. Liksom. Mm. Jag bara, men alltså, vem är det som tror att du ska kunna laga din själ och ditt mående själv?
Mm.
Sök hjälp.
Ja.
Ta hjälp.
Mm.
Och det går att få en nätbaserat jättefin hjälp och stödkontakt. Det finns jättemånga som verkligen pysslar med det här dygnet runt.
Ja, och som är duktiga på det och vet hur man ska hantera det.
Verkligen. Det är ju något som vi också brinner för.
Mm.
En del varför vi startade den här podden.
Bra, jättebra.
Att dramatisera lite det här och att sprida kunskapen.
Ja.
Psykologi och det finns hjälp.
Mm. Det är mina bäst investerade pengar när jag gick i terapi. Jag har ju fortsatt med det såklart, men väl gjorde det. Och jag kan tycka att det är skitjobbigt att vänta så länge. Fast det var väl där och då jag skulle gjort det.
Precis.
Och jag brukar alltid säga när jag träffar olika personer att man kan se det som att man behöver kanske göra det under lite olika perioder i livet.
Precis.
Alltså, man kanske behöver 5 besök någon gång.
Mm.
Och ibland behöver man 10, ibland är det 3.
Mm.
Men att det är inget konstigt.
Det är en
helt normal del av livet.
Det finns inte en framgångsrik idrottsstjärna som inte har en coach eller en personlig assistent. Det är bara ett annat namn för det.
Man tänker också så här, återigen, att inte skuldbelägga sig för att säga, jag borde ha gjort det tidigare. Utan att då försöka, men nu är du här.
Nu är
det bra. Och tänk, så att du hade kunnat skippa det hela livet. Nu är du här. Det är även förstärka där.
Ja.
Så det är jättebra.
Mm.
Okej, men om man vill veta mer om dig och det du gör, vart kan man vända sig då om våra lyssnare vill veta mer?
Jag har ju en otroligt levande Instagram. Mm. Jag postar faktiskt rätt mycket. Mm. Jag är väldigt frekvent. Insta heter ju Maria Duva. Mm. Och sen så har jag en hemsida och så skriver jag böcker. Men jag... Ja, Insta mest.
Mm. 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 Jättebra.
Mm.
Mm.
Ja, så stort tack för att tack. Du ville komma hit idag. Mm. Så himla spännande och lärorikt för oss.
Ja, verkligen.
Mm. Kul att vara här.
Ja.
Jättebra.
Tack för att du kom.
Tack. Mm. Som alltid vill vi ju också säga ett stort tack till vår ljudtekniker och ljudproducent Jenny Segerheim som ser till att vi får ett bra ljud och musik i podden. Och själva musiken är ju skriven och producerad av Ulf Solulf Svedlund. Så stort tack även till er. Och vi kan ju också passa på att säga, om det är några nytillkomna lyssnare, att vi finns på Instagram och där heter vi då såklart Psykologsnack. Så följ oss gärna där också.
Och vi vill ju också slå ett slag för Mental Health Run som går av stapeln den 19 september. Alltså på lördagen. Och nytt för år är ju då att man faktiskt kan vara med både virtuellt. Så man kan anmäla sig och vara med virtuellt. Eller så kan man också vara med på plats.
Mm.
Det här är ju någonting som du och jag ska vara med i, Åsa, eller hur?
Jajamän, och man kan springa, lunka, gå, rulla. Det här är ett lopp som passar alla.
Mm.
Och loppet har man ju skapat i syfte att synliggöra den fysiska aktivitetens betydelse för vår psykiska hälsa. Och överskottet under det här året går till Hjärnfondens psykiatriska forskning.
Just det.
Så det går ju till ett gott ändamål.
Ja, så anmäl er och var med.
Ja.
Mm. Tack och hej.
Tack och hej.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.